Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hello kids och välkomna tillbaka till podcasten Mina vännerboken. Marcus Lilja har valt att bli Patreon sen förra veckan. Varmt välkommen Lilja forever. Gör som Liljan, stötta med det som passar dig. Idag är en perfekt dag på alla sätt och vis. På onsdag kommer ett förstklassigt avsnitt av kompisdejten, försenat så det förslår. Och redan onsdagen därefter så kommer nästa, vågar jag påstå, smått vansinniga avsnittet. Så vila inte på hanen, vila heller inte på honan. Jag råder er alltså dels att bli Patreon. Det blir man då på www.patreon.com/minavannerboken. Jag råder också att följa Maskinistet, det är jag det, på sociala medier. Och dels råder jag er att gilla Mina vännerboken eftersnack på det rosslande, snart insomnade Facebook. På Facebook ligger exempelvis Louise Epsteins postpunk-playlist. Bara det, en anledning att bli medlemmar. Men veckans gäst då, älskade vänner, ett återkommande inslag bland gästerna i den här podden är sympatiska människor som jobbar med fotboll. De kommer då och de gör det bra. Jag kommer fram dit nu och jag tror också att vi har att göra med den första med en bakgrund som fotbollsproffs. Rätta mig gärna om jag har fel. Men det är ju som journalist och expert på Sveriges Radio som vi tar del av honom med glädje. Han gör podcasten Matchen som jag råder er alla att lyssna på. Han har till synes hjärtat på ett bra ställe. Han är av allt att döma en A-människa. Så att ja, låt oss lyssna när jag gör anspråk på dennes vänskap. 189 sidan i Mina vännerboken, Rickard Henriksson! Hej!
Hej Robin!
Innerligt välkommen hit.
Tack så mycket.
Hur mår du?
Jag mår kanon. Det regnar utanför fönstret där jag tittar ut just den här dagen när vi spelar in. Men i sinnet är det solsken. Så när som på den här pandemin också som ligger som ett täcke. Men med mig är det bra.
Vardagen detta solsken?
Det finns ändå någon slags glädje tycker jag i slutet av augusti när allting drar igång igen. Kidsen går till skolan. Jag trivs bra på mitt jobb. Bjuds in till en presumtivt rolig podd. Men just den här känslan av att jag har haft lite semester, varit lite ledig, nu drar roliga saker igång igen.
Mm. Jag håller med.
Känner du igen det?
Ja, jag hade en diskussion bara nu i morse med några kompisar om att det är mycket idiotiska diskussioner just nu och det tyder på att folk måste nog komma tillbaka till jobbet.
Ja, exakt.
Det kan vara skönt tror jag, att folk att komma igång lite grann.
Och jag inledde med att prata om att det regnade ute. Jag tänkte precis säga, nu behöver vi liksom inte avhandla vädret hela tiden här och överanalysera det i alla fall. Utan, ja, det är det väder det är. Ja. Man måste jobba.
Får bita ihop på olika sätt. Om jag har räknat rätt så tror jag, i och med den här sittningen, så tangerar din familj, min familj, i flest besök i den här podden.
Ja, är det så?
Jag tror det.
Ja.
Visst är det så att du är ingift släkt med Helle och Tone i alla fall.
Tone och Helle Sjunnesson är mina svägerskor, vilket ju känns old school uttryck. Men det är det. Det är min frus lilla syster.
Just det.
Och de har varit med här.
Jajamän, jajamän. Ja. Vad tror du om svägerskor?
kanske lite. De har swag, absolut, ja. Båda två. Ja, det blev jag nervös, höll jag på att säga. Jag utgår från att de har levererat i den här podden, eftersom jag ju känner dem väl som personer. Ja.
Kan du lita på?
Då känner jag att om jag ska försvara familjens ära här, så är det bäst att jag bring on my swag.
Ja, ribban är hög.
Ja, det swag. Det kan jag tänka mig.
Vi har haft ingen fotbollsspelare förut. Men jag har haft fotbollsfolk på olika sätt. Vi inleder på samma sätt med dig här, helt enkelt. Hur jävla bra var du själv då?
Helt okej, okay, ändå. Min fotbollsbakgrund så som aktiv är ju den att jag har spelat på högsta nivå i Sverige. Alltså jag har spelat i Allsvenskan, för Djurgårdens IF, för IF Brommapojkarna. Jag har spelat utomlands i den danska ligan. Så det är inte superexotiskt, men ändå bra. Högsta danska ligan. Och så har jag liksom ett koppel U21-landskamper på det sättet. Så svensk elitspelare. Habil allsvensk fotbollsspelare.
Just det. Och utifrån sett så hade du väl en extremt kort karriär?
Ja, jag la ju av när jag precis hade fyllt 27.
Med Björn Borg kort.
Exakt, jag hade gjort allting, kände jag. Det var ju väldigt ungt. Alltså, ofta så lägger man ju av, man är kanske 35-36. Väldigt många tvingas lägga av, det vill säga man hade kanske gärna velat fortsätta, men får inte det, eller inte i alla fall på de premisserna som man själv hade önskat. Alltså, jag hade min elitkarriär i fotboll, men jag jobbade vid sidan om, eller först pluggade jag och sen så jobbade jag. Det där gick ju också lite ihop då, för jag jobbade med ungefär det som jag gör nu. Alltså, jag jobbade för Sveriges Radio, jag var även då, vilket nu finns ju vissa andra exempel på det, så jag var också då fotbollsexpert i det som då heter Kanal Plus, numera C-more. Jag hade liksom en elitfotbollskarriär och två jobb parallellt med det. Det blev väldigt mycket. Och jag kände själv att det här håller inte. Nej. Kanske framförallt för att jag typ aldrig var ledig. Och då mot slutet av 2009 som det var då, när jag precis hade fyllt 27 år, så kände jag att jag måste välja här nu. Och då var nog faktiskt först inställd på att jag ändå skulle fortsätta spela. För jag menar, jag var en helt okej allsvensk spelare.
Var du på väg upp, skulle du säga?
Nej, det var väl just det. Alltså jag hade nog nått dit man kunde göra. Kanske inte i att jag inte hade kunnat bli bättre, alltså utvecklas som fotbollsspelare. Men om du är 27 och spelar i ett, vad som då var ett mittenlag i allsvenskan, Brommapojkarna, då hamnar du inte utomlands, eller om du inte gör någon slags mirakel från en Liners knäpp där som inte hade skett, kan jag säga.
En Hedman-övergång, att du skulle vara tredje målvakt i Chelsea. Eller?
Känner folk till Marcus Danielsson till exempel, som gjorde det med Djurgården, att han helt plötsligt blev typ Sveriges bästa spelare, alltså allsvenskans bästa spelare och landslagsspelare och proffs i Kina. Det hade nog inte hänt mig, eller det hade det inte. Jag stod inför ett val av vad jag skulle göra. Och då erbjöds jag en väldigt bra tjänst på Sveriges Radio, Radiosporten, där jag fortfarande jobbar. Och då kände jag att även om jag trivs jättebra med fotbollen nu och tycker att det är helt fantastiskt, så vet jag att ja, men om 2 år kan läget vara ett helt annat. Brommapojkarna, som är en talangfabrik, kanske får upp 2 stycken spelare underifrån som är typ nästa landslagsspelare på min position. Då står jag där och på min nivå som jag är, så kanske jag då får välja något allsvenskt mitten eller bottenlag i någon landsända av Sverige där jag helst inte vill bo, eller vad det nu kan vara. Så jag slutade, trots att jag just då tidigt jättebra med fotbollskarriären. Och det kan ju på ett sätt vara så här, jag kan sakna det kan jag ju fortfarande göra. Tänk att man hade kunnat uppleva lite till och vara med om lite annat. Men också, och det är en jävla klyscha såklart, men det finns ju någonting i att faktiskt sluta när det är som roligast. Jag har liksom inga bittra minnen från, eller att jag kände mig oönskad, vilket man ju lätt gör som, alltså, i en sån bransch där du hela tiden ska liksom få ett nytt kontrakt, utan jag slutade det när det var som bäst. Och då gör jag också att jag minns tillbaka, det känner jag ju själv. Jag minns tillbaka det i liksom ganska så rosa skimmer, vilket det kanske inte alltid var i realiteten. Men det finns någonting bra i det också.
Ja, men, och extremt få som får en värdig efterkarriär. Eller liksom där, det är inte alls självklart att man som du får ett riktigt jobb direkt efter.
Alltså jag känner ju jättemånga. Jag fyller snart 39. Så att min generation fotbollsspelare och de som är lite yngre, det är ju de som börjar lägga av nu. Och har man varit på nivån som jag var på, så spelar jag allsvenskan, då, alltså, du tjänar ju bra med pengar, du har en bra lön, men du är ju inte set for life på något sätt. Och jag känner jättemånga som nu, när de har slutat, de har kanske då haft den här jättebra lönen sedan de var 18-19 år. Och så har man skjutit det på framtiden hela tiden. Vad ska man göra? Man kanske inte vet vad man vill göra. Inte gått klart i gymnasiet. Du har vant dig vid en livsstil som är, alltså, det är inte superlyx, men det är en behaglig livsstil om du spenderar de pengarna på boende, bil, resor, vad det nu kan vara. Att då helt plötsligt stå utan egentligen någon inkomst alls, väldigt lite sparade pengar, och sen så dra igång någonting, det är för många väldigt, alltså, sammankopplat med väldigt mycket ångest. Och man kan absolut säga, skyller själva, det är väl som för vilka personer som helst, du borde ha tagit tag i det och så vidare. Och så är det ju. Men om man som jag då har massa kompisar som är i den situationen, så ser jag hur det tär på dem.
Ja, gud. Men, och nu har vi tagit dig i försvar lite grann. Eller man får säga. Men som jag säger, Zlatan spelar fortfarande och Marcus Danielsson fick det där i. Hugger det till i dig då?
Inte hugger det till. Det gör det inte. Sen kan man ju... Det är väl klart att jag kan se alltså, delar av ens karriär då man kunde ha presterat bättre eller gjort någonting bättre. Jag såg häromdagen en film, den här nya filmen Tigrar, alltså Ronny Sandahls film om Martin Bengtsson som ju flyttar då till Italien som ungdomsproffs. Ska inte spoila någonting, så får man se hur det går där om man ser film. Jag var själv när jag var 16-17 år liksom på vippen att göra en likadan grej, alltså skriva på då som ungdomsproffs för, jag hade egentligen välja mellan två engelska klubbar, Tottenham och West Ham. Aha. Och hade i princip kunnat gjort samma resa, så flytta till ett annat land med liksom solklara målet, liksom ta plats där i en Premier League-trupp. Och det är klart att man ibland kan känna att så här, skulle jag tagit det, skulle jag våga ta det steget? Jag hade kunnat vara Sebastian Larsson, som är några år yngre än jag, men som gjorde det, så flyttade till Arsenal och ja, se vilken fotbollskarriär han har haft. Sen kan man ju alltid hävda, men han var bättre än mig. Men så mycket vet jag också att det är ganska små marginaler inom den där fotbollsvärlden. Så jag hade ju kunnat vara Sebastian Larsson, men jag hade ju också kunnat vara Martin Bengtsson, alltså han som har skrivit boken som sen har blivit filmen Tigrar.
Det blir en spoiler i alla fall.
Ja, just det, precis. För ja, sen får man kolla på det. Det hade kunnat gjort en film om mig. Det var dit jag ville komma.
Så här, jag har en liten idé här. Får för mig att det är Wenger som lägger sådana förslag. Jag har lite förslag på nya regler. Och så får du reagera. Är det okej?
Ja, typ tumme upp, tumme ner.
Ja, eller bara spontant. Ja, verkligen. Du får hur du vill. I regel jag är för moderna fotbollen. Mest för att jag är emot gubbar bara. Det här är ett som jag tror ändå gubbarna skulle gilla. Precis som i NHL så ska det vara krav på vita bortaställ.
Så har man även i NFL. Till som med jag följer slaviskt. Har inget emot det.
Nej. Alls. Skulle ju göra det lite lättare.
Jag tycker överlag att fotbollen, om man nu ska ge sig in i det, skulle ju kunna jobba otroligt mycket på sin estetik. Med allt från fula reklam, blaffor och hur det ser ut runt om och så vidare. Jämför med den amerikanska proffsidrotten som ju också är genomkommersialiserad.
De har inte det.
De har inte reklam på tröjorna. Nu har man börjat med, i alla fall i basket, så här, liten text uppe liksom på ena bandet så här, som sitter på linnet. Men du vet, inga reklam, fula reklamskyltar runt om planerna. Jag tror att det är så hockey också, även om jag ska säga att det kollar jag inte på.
Aldrig tänkt, det är helt sjukt. Ja, det är ju bra. Det som jag tror kommer hända, om jag tror inte att Real Madrid kommer bli så nöjda med att alltså, de måste ju byta då.
Det finns lag som gör undantag, till exempel i NFL då, alltså Dallas Cowboys, som är ju ett jättestort lag. De har då fått dispens att vara undantag. De har liksom vitt på hemmaplan, för det är deras färg. Så det skulle snarare ge Real Madrid en liten usp där som även Dallas Cowboys har, så det är lugnt.
Då har vi löst det, jättebra. Sen så vill jag också ha tiebreak-straffar i straffläggning. Istället för att så här, du skjuter en, jag skjuter en, du skjuter en, jag skjuter en, så ska det istället vara då att du skjuter en, jag skjuter två, du skjuter två, jag skjuter två, du skjuter två, jag skjuter en.
Det där finns det ju seriösa förslag på. Gerard Piqué är väl en sån som ofta twittrar när det är straffläggning, för han vet ju, alltså Barca-försvararen, han är en sån som tycker att det är en bra idé. Jag tycker också det. Så fort det är någon stor straffläggning så brukar han ofta skicka sig, nu är det inte rättvis liksom.
Det är så alltså.
Så att jag är helt för det. Och the numbers säger också att det borde vara så, därför att det är verkligen, alltså statistiskt så är det en himla slagsida, en fördel att lägga straffarna först.
Ja, men ja, exakt. Så att det avgör så mycket i slantsinglingen. Liksom.
Exakt.
Ja, exakt. Men den tror jag att gubbarna kommer att ha svårare med då. Alltså det är att alla läkarteam ska vara neutrala. Man ska inte ha egen lagläkare.
Jag hade hoppats att vi skulle vara lite friktion här. Jag skulle säga, nej, det är uselt. Jag tycker att det finns så här. Jag tycker att det ska finnas neutrala läkarteam, definitivt, som gör de här scanningarna om spelare har hjärnskakning eller inte. För alltså, det är horribelt att se fortfarande alltså, spelare skickas in på plan när det är helt uppenbart att de är liksom groggy och att det är stor risk för hjärnskakning. Och sen får man höra då efteråt att det är just det. Och så ja, men ta en stjärna som Fridolina Rolfö, som ju fick en smäll mot huvudet i förra Champions League-finalen, så förra hösten. Jättetydligt ju att de får en smäll mot huvudet. Spelar vidare och sen så lirar de ju inte fotboll på 5-6 månader efter det. Det är klart att de ska ha planen direkt. Och där måste ju finnas ett protokoll som funkar. Jag vet ju hur det är inom fotbollen. Det är någon läkare som kollar och så hoppas man och sen så är det en kvart kvar av en Champions League-final till exempel. Ut och kör. Jag är okej, säger alla spelare. Och så är det ut och kör.
Ja, men varför inte alla skador då?
Det är klart. om du har ont i foten eller ont i en muskel, så du äventyrar ju inte på samma sätt.
De maskar ju och springer ut för vad fan som helst. Det skulle, mitt neutrala läkarteam, de skulle...
Ja, men precis. Pitcha idén mer.
Ja, nej, men det är inte laget som bestämmer hur... Alltså, när läkaren ska vara där ute för så kort tid som möjligt och ska bära ut spelaren så fort som möjligt, det ska inte styras av vad det står i matchen.
Nej. Problemet med det är väl att den läkaren kanske inte känner till skadehistoriken heller på samma sätt.
Det kommer jag att hänga på.
Flaws. Ja. Men kan vi inte mötas halvvägs då? Jag säger ja, vi kör det. Men bara när det handlar om hjärnskakningar.
Just det. Det krokar ihop i mitt nästa förslag.
Okay.
Det tror jag är mest kontroversiella. Eller liksom, det kommer inte ske, tror jag. Det här med huvudskador är ett jätteproblem. Många, Alzheimer är väl skitvanligt bland gamla fotbollsspelare. Är det inte så?
Ja, fall demens och...
Ja, demens menar jag, förlåt. Just det. Ja, men den typen av men och att folk, när de får en smäll... Och sen också att barn får inte nicka på träning. Vilket är rimligt, men det är också att de blir sämre fotbollsspelare.
Mm.
Mitt förslag är att alla ska ha hjälm. Alltså sån rugbyhjälm.
Och inne på den här estetiska, i och för sig, det skulle ju se fult ut.
Så sa man om målvaktshjälmar också innan, för att det var bögigt. Men nu tycker ingen det.
Vem sa det?
Nej, men alla amerikanska gubbar sa väl det när man började ha först sån Jason-mask och sen ha hjälm. Att så här, du är väl en man som spelar hockey, då ska du inte ha massa skydd.
Ja, det kanske var så. Att lever den toxic masculinity kvar så pass mycket? Fortfarande
men vad tror du folk kommer säga då om mitt förslag?
Jag tror att folk skulle tycka att det är för oskönt.
Ja.
Och är det verkligen så stor risk? Det ska väl sägas med de här som har demens och så, att det är ju liksom inte, alltså kausaliteten, det är väl liksom inte bevisat att det är för att de har exakt nickat så mycket som de har gjort. Sen kan man ju fortfarande ta de här stegen som man gör inom ungdomsfotbollen i Sverige. Att gör inte det då för att riskera. Men det finns väl, vad jag vet, liksom ingen forskningsrapport som det kan bara visa på att det är för att personen har nickat så här mycket.
Nej, men Rolf har varit spelklar veckan efter.
Ja, det är klart. Man kan ju säga så här, en hjälm skulle väl göra mer nytta än ett par benskydd.
Ja, ja exakt.
Som ändå är liksom lövtunna och...
Skenbenet.
Ja,
det är väl ganska sällan det ryker. Ja, det är väl knän och...
Det är övre delen av skenbenet dessutom. Det är ju verkligen... Och jag var också en sån, jag spelade med minimala benskydd.
Ja, liksom.
Jag fick aldrig några smällar på smalbenen ändå.
Nej, ja, exakt.
Så att, ja, hjälmen blir svårare att sälja in och du får inte bli för girig heller. Så att, stoppa där.
Ja.
Vet du vad mitt... regelförslag ska vara. Får jag kuppa in det?
Ja, det är exakt hit. Ja.
Mm. Vad säger du om det här? Det känns så sjukt otidsenligt att man fortfarande är inom toppfotbollen. Vi kommer ihåg Chiellini och Alba i somras. Mm. Italien, Spanien där i EM-semifinalen. Mm. Singlar slant om vilket mål det ska vara. Liksom, TV-kameran på, alla följer vad som händer. Varför singlar man slant? Det är så sjukt old school. Och det, är liksom, det går inte att uppfatta riktigt vad som händer. Man får typ försöka... tolka liksom vad domaren pekar på och vad de säger. Kör sten, sax, påse.
Jo, ja.
Sten, sax, påse. Uh-huh. Så får du liksom ett tävlingsmoment. Alla ser direkt. Det skulle föra statistik över vilka som har bra på det där. Vilka liksom lagkapten som har det som sin grej. Liksom vunnit 34 av de 36 senaste sten, sax, påse åt sitt lag. Otroligt otidsenligt med den här slantsingen som ingen riktigt kan följa.
Ja, det är ändå höga saker på när du skulle komma med ett modernt förslag att det skulle vara något digitalt. Ja. Inte, det känns som att säga att det är ännu äldre än singla slant.
Ja, Wordfeud tar för lång tid. Det finns något som går snabbt sådär via mobilen, så vore det jävligt.
Det hade varit att man, Angry Birds-turnering innan. Ja,
eller så tryck. Ni har 50 sekunder på sig. Flest tryck.
Jag tror att då skulle det bli ännu mer orättvist. Alltså, det finns ju något binärt i att singla slant.
Ja.
Det är ju inte en tävling.
Nej, men vill vi inte ha in att det ändå ska finnas... Det kommer ta några år innan vi jobbar in att ett av dina attribut som fotbollsspelare ska vara att du är bra på stensaxpåse. Men
Chiellini hade varit usel.
Då tar vi bort lottningen. För 60 år sedan så lottade man ju om hur det skulle gå i till exempel en EM-semifinal. Det gjorde man 1960, tror jag, mellan Italien och Jugoslavien.
Ja, just det!
Lottning om vilket lag som går till final. Skrällen. Italien vann den slantsinglingen som det var då i Neapel 1960. Man bara, Men ja, så var det då.
Det kanske är bättre att man slår straffar om vem som ska få välja sida på myntet först.
Ja, just det. Först en straffsläggning om sidan av myntet och sen kör vi det.
Just det, men då får man bara tiebreak-straffar då. Så att det blir rättvist.
Alla fotbollsspelare älskar ju att köra stensaxpåse också. Det är så här nedärvt i alla fotbollslag. Att ska man avgöra någonting om någonting så kör man stensaxpåse liksom.
Är det
vem
sant?
Går och hämtar mer kaffe? Man behöver inte säga någonting. Man bara tar upp kardan så här. Så okej, okay, vi kör stensaxpåse. Ja, det blev du. Gå och hämta lite.
Uno har jag hört hänger kvar också, stämmer det?
Ja, men det är jag som tidsfördriv, absolut. Sydamerikanerna älskar ju Uno.
Obegripligt.
Uno är superstort i Sydamerika. Alla latinamerikaner älskar Uno.
Har du kvar Uno efter karriären?
Ja, men jag har ju barn. Så då funkar ju
Uno. Barn gillar det också.
Då funkar ju Uno. De heter inte Uno någon av dem, men vi lirar Uno.
Perfekt. Vi är samlade här idag. Det är redan matnyttigt, men det är inte så viktigt för mig som det är att vi ska bli kompisar.
Nej, det är en härlig blind date setup vi har.
Exakt. Uh-huh. Vi har vinkat till varandra tidigare bara.
Ja, just det. Precis.
Och som sagt, du är kollega med min syster.
Mm.
Och det är ju en bra, en okej grovgrund ändå.
Jag träffade faktiskt, vi jobbar på samma jobb. Ja. Men jag pratade med din stora syster igår. Och då kändes det lite som också som en så här, att hon godkände att jag skulle hit. För jag kände att hon är säkert av sig till Robin och säger nej. Om hon inte tror att, och hade förmodligen sagt samma sak till mig också, ska du verkligen? Men hon var så här, ja vad kul, ha så roligt där. Så då kände jag att all right, det finns förutsättningar att vi två också kan bli kompisar.
Jag fick inget argt mail.
Nej, då så.
Det är båda gott här. Men då så, då provar vi om våra vänskapsvingar bär helt
vi
enkelt.
Vi testar.
Det gör vi. Och så rycker vi i jingeltråden och så provar vi. Rickard, när var du med i tv första gången?
Jag har varit säkert med. Jag gick mycket på sport med min pappa när jag var liten. Jag tror att sportnytt-klipp.
Mm.
Djurgården som jag hejade på när jag var liten. Gör mål. Filmar publiken när de jublar. Och så du vet, i en halv sekund man bara, där! Där var jag! Och sen så försvann det. Alltså på den tiden och så vidare. Gick inte att se om.
Nej.
Men då var säkert med någon sportnytt eller sportspegeln när jag var 6-7 år.
Ja, just det. Men du var inte med i någon som 7-årig talang i någon sammanhang?
Nej, jag har aldrig varit med i tv i någon slags så här, självprofilerad.
Nej.
Minns att när jag var 14-15 år kanske, då inom fotbollen så finns det någonting som är distriktslag, stadslag.
Drömmen om stadslagen. Herregud, alltså vad coola de var.
Jag var ju en av de coola då som var med i stadslaget. Och så spelar man en cup, alltså en turnering i alla fall.
På Bosön? Nej?
Nej, du, alltså, för att gå igenom det här då, så är det ju först en uttagning till stadslag på olika håll. Ja. Och sen är det ett större läger i Stockholm på Bosön på Lidingö, där kanske 70 lirare samlas. Ja. Och så spelar man några internmatcher där. Och sen så tas det ut en trupp med 20 pers och 50 stycken folk. Knäckta, åka hem för att de inte kommer med.
Och du var en av de här 20 fortfarande.
Ja.
Får vi pausa där? Vad gjorde det med dig? För jag vet inte, när jag gick vidare i så här schackturnering i skolan och så gick liksom de 10 bästa gick vidare och fick be. Jag tänkte att det här kommer ju bli mitt jobb nu.
Mm.
För att jag tillhör de 33% som ens bryr sig om det här. Men blir man inte helt koko av att bli utvald på det sättet?
Alltså jag var, nu driftar vi bort här från när jag skulle varit med i tv, men jag var ganska grundad ändå. Jag kan idag tänka verkligen vad, liksom, man är inte stolt över allting man gjorde och var när man var 12-16 år.
Nej.
Men jag var ganska grundad ändå. Det är klart jag hade en dröm om att så här, typ, kunna spela i Allsvenskan. Mm. Då. Det var väl liksom det första. När det blev så här stadslag, jag såg ganska nyktert på det. Liksom, att jag, det här kan ju låta kaxigt. Jag var helt säker på att komma med. Ja. Alltså, så mycket hade man ju skannat av.
Ja.
Liksom, bra. Men jag tänkte hela tiden att om jag är tillräckligt framstående ändå i fotboll, så det är inte så stor om jag liksom kommer upp i A-laget, för jag spelade då i Djurgården, liksom ungdomsakademi. Jag tänkte hela tiden att det här kan vara ett bra sätt att typ gå 4 år på college i USA. Alltså att kunna komma över så. Jag hade det liksom med mig när jag liksom kom in i det här stadslaget, och Stockholms stadslag är ju ofta väldigt bra, så att vi gick, nu ska jag knyta upp det, vi kom långt i den distriktsturneringen som är mot alla andra distrikt, gick till final.
En TV-pucken-lösning.
Och just TV-pucken, det där finalen som hette någonting annat i fotboll, den hade typ gått på tv i 20 år. Det var alltid gick på tv. Det var väl typ bara släktingar och kompisar som tittade på det där tv-programmet. Men det året som vi gick till final var första året som det inte visades i tv. Och då kom man, va? Liksom, då skulle det varit första gången man fick spela fotboll i tv. Det hade varit coolt. Men det blev inte så då. Så det kommer jag ihåg, ändå känner man en liten så här sting av besvikelse då. Jo, men sen kom jag med då och spelade så här pojk- och juniorlandslag också. Mm. Men även där var min tanke att så här, nu låter det som att jag inte brydde mig, det gjorde jag. Jag satsade hårt och tränade och så vidare. Men jag tänkte att så här, det kan leda till det. Det var först när jag liksom fick mitt första A-lagskontrakt som det ändå blev liksom så här, okej, nu kan jag nog göra en karriär och liksom tjäna pengar. Alltså ha det här som ett yrke i alla fall. Men jag vill ändå tro att när jag var 14 som det är med stadslaget så var jag nog ganska soft med det ändå. För alltså, det finns ju förutsättningar att bli ett as.
Ja, men utifrån låter det som att det här var en jävla superegenskap att ha. Bara lugnet på planen
som
och så vidare.
Som att jag är så himla perfekt med allting. Men just det, där tror jag att det var ändå rätt, där var jag ändå rätt grundad. Jag spelade också alltså, i mitt vanliga lag, mitt pojklag, med de som var äldre. Ett år och två år äldre. Så jag var inte där i det laget någon slags X-stjärna, om du förstår mig. Jag liksom, det gjorde väl säkert mig mycket bättre också, för att jag sparrades mot dem som var. För man ser ju ungar som, och såg det då definitivt, nu är det ju lite mer att man försöker balansera det, men man såg ju sådana som var, alltså kanske bara på grund av fysiska attribut, att man var tidigt utvecklad till exempel, var så otroligt mycket bättre än de i ens lag som var lika gamla. Och så, ja, liksom vaggas man in i att man är en superstjärna, och sen så helt plötsligt kan du inte hantera när du är 15 och folk börjar komma i kapp och så vidare, eller att du hamnar i ett sammanhang där andra också är bra. Så att jag hade liksom det, så jag trodde att det gjorde mig ganska grundad, även om det, alltså jag var jätteglad att komma i stadslag och pojklandslag och juniorlandslag och sånt, men det var inte, nej, det var inte så att jag hoppas jag även de som kände mig på den tiden i alla fall skulle vara med om seglade iväg allt för mycket.
Det påminner mig om min sista regeländring, och det är att vi ska sluta med könsindelning och åldersindelning och bara gå på hormonnivå.
Där har du den debatten med hormonnivåer och sånt. Det är ju, där har du idrottens framtida snackis närmaste 10-15 åren. Jag tycker det är svårt och komplext. Och liksom allt som har med könsidentitet och sånt att göra. Jag som har barn i liksom skolåldern ser ju, vilket jag personligen tycker är väldigt positivt. Det fanns inte när jag växte upp. Mm. Liksom, min son har klasskompisar som inte identifierar sig som tjejer eller killar och verkar må, vad jag kan bedöma, jättebra av det. Så jag tycker att frågan är, och du lät säker nu när du presenterade det, jag tycker att frågan är komplex. För mig finns det ingen så här, ja absolut, nej, eller nej, vad snackar du om?
Nej.
Liksom, det är, ja, jag tycker att den är jätteintressant att tänka på bara.
Mm.
Och det finns å ena sidan och andra sidan, såklart.
Det är ju verkligen en femöres analys, men jag hoppas få komma bukt med dels hur folk blir behandlade som föds med extrema nivåer och som genomgår könskorrigering och doping också. Det kommer vara helt poänglöst att dopa sig om du ändå kanske uppnår en nivå som gör att då kommer en annan viktklass, så att säga.
Ja, oj vad jag chansar nu och kanske ute
det
på...
Det är rätt forum.
Ja, vad bra. Ingen kan ställa mig till svars för.
Hoppas
men,
inte.
Men kan du inte mixtra med hormonnivå? Mixtra med, det låter det. Men ja... Liksom, göra hormonbehandlingar så att du kan göra en resa från att vara, jag är fortfarande hyfsat vältränad och väger 103 kilo. Går det att med mina fysiska attribut från start ta mig ner i en damklass med hormonbehandlingar och ha en jättefördel som det såklart gör att ha
vikt delat på hormon, kommer det vara. Så kommer det vara. Okay.
Muskel, men du måste få in muskelmassan där.
Okej. Biceps omkrets delat på hormon.
Ja, okay.
Där kommer du få veta vilket distriktslag du kommer
att
kämpa för.
Du måste få in algoritmer för att det ska kunna...
Liggande stolen ska in här på något sätt.
Ja, exakt.
Har du gjort lumpen och varför inte?
Vilken story jag har om... Nej, det har jag inte. Vilken story jag har om när jag skulle mönstra.
Mm-hmm.
För då hade jag börjat då en elitkarriär inom fotbollen. Jag spelade i Djurgårdens IFs A-lags. Liksom bra nivå. Pratade med den som var... Fick en kallelse då till mönstring. Pratade med den som var... Hette väl kanske inte det då, men HR-ansvarig i klubben. Jag vill ju inte göra lumpen. Vi ska ju spela Allsvenskan här nästa år. Ja, nej. Här får du ett brev. Ta med det och bara visa det för... Vad heter det? Skarprättaren där som... Så är det lugnt. Så jag åkte ut och... Vänstrade dagen efter det här så omstridda presidentvalet i USA 2000. Du vet att det var tjafs om Bush eller Gore.
Ja.
Vem vann?
Ja.
Så att man satt och följde då en tv-sändning där. Så här, vi kan inte säga vem det är som blir president. Det minns jag starkt när jag satt i det där väntrummet. Samtidigt som jag tittade runt och liksom kollade på konkurrensen där bland de som skulle vänstra och tänkte, om Ryssland kommer, then we're fucked. Men... dum som jag var, höll jag på att säga. Så istället för att liksom, och det kändes ju som, jag kan tänka mig att du kanske har ställt den här frågan tidigare, men alltså folk satt ju bara där och konspirerade om olika teorier om hur man skulle slippa det här då, vad man skulle komma på för någon story. Gud, jag skulle vilja träffa någon gång som jobbar.
Jag kan se det direkt, tror jag.
Det måste ju vara så. De måste ju ha sådana stories efteråt. Bara, tror du? Nästan blir så här förnärmade. Ja. Tror du att jag tror på det här? Du slipper absolut. Vi kan inte ha det i armén. Men tror du verkligen att jag går på det här? Så det satt väl folk typ och gjorde det där. Och pustade ut att de inte behövde. Så var det väl kanske några som ville. Men jag då verkligen idiotiskt. Jag hade liksom mitt papper med mig, men det första man fick göra var väl, om jag minns rätt, styrketest.
Mm.
Absolut, det gör jag. Och så visade jag mitt... Mm. Så jag gjorde styrketestet och jag var ju ändå... Inte för att liksom skryta, men jag var ju elitidrottare. Mm, ja. Jag fick ju jättebra på styrketestet. Och sen var det konditionstest. Ja. Och ja, det var väl ingen man skulle visa det här brevet stämplat från min arbetsgivare för där. Så att jag sprang på där och ja, igen, fick ju jättebra. Jag fick göra någon sån här extra test. De frågade, kan du tänka dig att göra det här lite mer extremt? För vi vill ju liksom testa. Ja, ja, absolut, det blir lugnt.
Men var det här brevet förseglat, minns du det? Eller han emellan, kunde du se vad det som stod i det?
Ja, det hade jag sett.
Okay.
Men det var låg i ett kuvert ändå, så, men det var liksom stämplat. Och så, typ, hej, Rickard spelar och har kontrakt med Djurgårdens IF i Allsvenskan. Vi ber att han ska få slippa militärtjänstgöringen. Jag tänkte, det är klart. Liksom. Så vi gjorde det här testet, fick jättebra på det.
Mm.
Och sen gjorde, är det ju något slags, det är inte intelligenstest, men liksom uppfattning av och mönster.
IQ och sånt där, ja precis.
Ja, och jag tycker sånt är kul.
Mm.
Eftersom jag ofta löser det.
Mm.
Så jag fick jättebra på det testet också. Satt där fortfarande då och bara så här, ja, snart får man lämna den här. Och så kommer man till en psykolog. Och ja, det är ju den man vill träffa någon gång. Och där ska man ju dra till med någonting. Men jag var så här, jag mår bra. Det är inga problem. Liksom, jag har till och med en egen lägenhet. För jag spelar ju fotboll. Liksom, så jag har ju fått en lägenhet på Söder liksom, där jag bor. Och det här är alltid toppen.
För de börjar viska där bakom. Jag har hittat ett praktexemplar.
Sen kom jag då till liksom, den här ganska... skarpa, verkligen som man tänker sig så här, käklinje korrekt liksom in. Och då kommer jag då med mitt brev. Han är först jätteglad när jag kommer in. Ja. Eller trevlig i alla fall. Och säger liksom att du har fått jättebra på de här testerna.
Ja.
Jag skulle kunna ge dig två val här. Antingen så liksom, om du skulle liksom, hur är du på att simma liksom? Skulle amfibie vara någonting för dig? Men du skulle också, har du hört talas om liksom, tolkskolan som finns i Uppsala? Mm. Skulle du vilja göra tester för man måste tydligen göra ytterligare tester då, för att komma in där? Så han hade liksom, det här ska bli kul, nu ska vi se. Och jag bara, nej, alltså jag har ett brev här som säger att ja, jag är elitfotbollsspelare.
Mm.
Och han tittade knappt på det och bara så här, det skiter jag i. Och då, alltså, nu kan vi göra åt det, för jag har ju redan spoilat att jag inte gjorde lumpen. Jag blev superstirrig.
Ja,
alltså, jättestirrig. Och bara, nej, men alltså, jag kan inte det.
Nej.
Jag har kontrakt.
Ah.
Han bara, jag har haft många fotbollsspelare i lumpen.
Ja, det har man ju hört, precis.
Det är inget. Vadå, tror du inte att det har varit någon fotbollsspelare i lumpen tidigare? Jag bara, ja, men alla andra. Och, alltså, jag har en i mitt lag som är ett år äldre, han slapp. Och ja, men de som jag spelar juniorlandslaget med. Han bara, ja, det vet inte jag. Men jag har haft många... Det här, varje gång jag ser den här, eller hör om den, Olof Mellberg, så tänker jag på att, för då sa han också att jag har haft Olof Mellberg inne, han gjorde lumpen, han spelar i landslaget nu, han har väl precis slagit igenom där. Det var ju inga problem för honom. Alltså det var verkligen, liksom, går jag ur det här rummet nu med info om att liksom, installera det i Uppsala och plugga ryska i ett och ett halvt år. Så att jag tror att någon slags blandning av desperation och vädjade verkligen till honom. Och jag tror att jag till och med tog fram för han i taktiken och så här, jag hade kunnat komma in direkt och säga, ja men jag är sjuk i huvudet, låt mig åka hem, så jag har fått göra det. Jag har kommit hit och varit helt straight och gjort allting och liksom talat sanning, men jag vill verkligen inte. Och så till slut så, och det var, nu snackar vi 10 minuters vädjan, jag var redo att liksom slicka hans skor.
Jävlar!
Då sa han till slut att, verkligen inte glatt utan argt, att ja, vi har liksom inga platser på något av de här där jag verkligen kan sätta någon, utan att, där har vi väl fullt det om man verkligen vill, men ja, jag hade ju tänkt då att du skulle till någon av de här, jag vet inte vad man kallar det, spetsutbildningar, men någonting sånt. Och det är klart att där är det tryck och det finns folk som vill det, så att ja, du slipper undan. Men han var inte där, men du ska veta att det är inte för att du har kommit med det här brevet.
Nej.
Dramatiskt.
Det är det på det. Jag ska vara jävlens advokat. Du säger så här, du hade kunnat gå in och spela psyksjuk. Ja, men du hade också kunnat skita och slöta deras resurser på det sättet. Fattar vad jag menar? Alltså det tog ändå, det var en massa personal där som har hållit i psykologen och som antagligen jobbade helt i onödan då.
Det är sant. Men till mitt försvar, de för statistik för att se lite, hur är det med Sveriges ungdomar egentligen?
Det här är en efterhandskonstruktion.
Jag kom på det nu. Jag har faktiskt inte sett det ur det perspektivet. Men det var så trevligt stämning. Alla var jätteglada också. Så jag trivdes ju där.
Liksom. Man vill göra rätt för sig. Och någon säger till vad man ska göra, så gör man väl det.
Bara, gud vad stark du är. Man bara, ja, ja, absolut. Alltså, så där. Så att det var ju lite av en ego-boost. Jag borde ha tänkt på dock att så här, vad det skulle leda till. Men jag körde bara på.
Gud, vilket drama.
Ja, det var ju väldigt kul att göra de här IQ-testerna, tyckte jag också. Man fick ju sitta 30 minuter så bara dök det upp grejer och så här. Så det var ju roligt att mönstra. Mm. Man skulle vilja göra en mönstring när man blir 40, bara för att se liksom, resultaten.
Att du vågar ändå. Då kommer vi kasta in dig igen då. vad blir du orimligt arg på?
Jag är ganska sansad av mig. Men jag avskyr ju det som tyvärr, om man upplever det, andra länder och andra kulturer. När folk är slentrian, otrevliga eller ohyfsade. Mm. Inte säger tack. Inte håller upp en dörr. Inte erbjuder sitt plats till mig. Nej, jag menar såklart någon äldre eller så. Det är inte så att jag skäller ut personerna. Men
liksom, det kokar lite.
Då kokar det. Och tyvärr, eftersom vårt land är som det är, så kokar det då några gånger varje dag.
Du menar så, ja. Vilka länder är bättre på det där?
Vilka är det inte?
Jag vet inte.
Jag har rest en del och liksom verkligen varit på semester i Italien, USA. Jag tycker det blir ännu mer så gubbe, låter som. De flesta som är här kanske inte liksom sitter och pratar med sina barn så mycket. Men,
ja, men en gubbe kunde nog säga att det var bättre i Sverige förr. Men du säger att det är bättre i Italien.
Nej, tvärtom. Ja. Tyvärr är ju många äldre. Alltså, om man har barn, eller för mig är det viktigt, så ska jag säga. Mm. Varför ska jag prata om andra? För mig är det jätteviktigt. Jag har det med mig också från min barndom. Att liksom vara artig. Mm. Att säga tack. Att fråga om någonting på ett trevligt sätt. Och jag kan ju, om man flyger flygplan till ett annat land till exempel, och hör svenskar som vill ha kaffe av en, säger du, amerikansk flygvärdinna, och bara säger coffee. Mm. Bara så. Då vill man ha kaffe. Och inte ett, och det kan man ju såklart lika gärna ta på svenska. Jag tror inte att det är språkgrejen, utan det är mer kulturen. Att, ursäkta. Eller var, jag skulle ha en kopp kaffe, tack. Mm. Inte bara kaffe. Så. Det kan då krypa upp. Och just det, om man då försöker inpränta sina barn att liksom, säg tack, var artig, och så vidare, så blir ju det väldigt svårt när de sen möter det tuffa livet i Stockholms innerstad.
Där folk
inte håller upp dörrar. Eller, eller när man håller upp en dörr, inte säger tack. Eller vad det nu kan vara. Mm. Det är ju liksom, det är ju små problem och så vidare. Alltså, ja, nu blir jag ju uppbragd ändå. Alltså,
men det är så frågan är ställd. Ja. Vad det blir orimligt,
det
så att säga.
Det här är en liten sak. Det blir orimligt. Jag blir liksom, då kokar
det. Ja, det är noterat. Vilken är världens sämsta låt?
Världens sämsta låt? Vilken bra fråga. Det måste ju ändå då vara en låt, eller ett band med liksom pretensioner ändå.
Mm, bra tänkt. Mm.
Ja, jag kanske inte ska säga någon låt. Eller vad heter den då? Jag har någon gång, jag kanske har snott det här av någon kompis, men gjort det till mitt. Mm. Att The Ark är världens bästa värdelösa band.
Ja, jättebra.
Och
ja,
inklusive texterna. Ja. Typ, it takes a fool to remain sane. Mm. Om man har den titeln och lyssnar på texten och många av deras andra låtar som ju man har hört i radio, så är det verkligen, det är världens bästa usla musik.
Det är fortfarande. Ja, men det är en backhanded compliment. Är de ett, jag förstår nog ändå inte riktigt. Det är mycket mig. De tillhör en genre av usel musik.
Det är ju subjektivt. Alltså, vad menar du?
Det är det jag menar.
Jag tycker att liksom, ja, men just det här med pretensioner kanske.
Ja. Det är det.
Med texter. Liksom, ja. Att, jag tror att jag tycker om musik, men jag är inte så musikalisk själv. Nej. Men jag tycker mycket om, alltså, jag går lätt till texterna.
Ja.
Och nu har jag ju inte hört en Ark-låt på 15 år. Finns de fortfarande?
Jag tror inte de har 15 år. Nej.
Men när de fanns och när man typ lyssnade på, när de dök upp, när man lyssnade på P3 när man var 20, så är det för mig, om jag minns det då, gud vad jag är defensiv. Lyssnar The Ark på det här, de kommer att klippa knäskålarna på mig efteråt. Det är ju hötorgspoesi.
Ja, utmärkt, utmärkt. Jag såg att Ola Saro återigen ska spela Jesus. Jag tänker att det kan inte vara bra för en människa hela tiden att alltid få vara Jesus.
Har han ett Jesuskomplex?
Ja, om inte annat så föder ju svensk scenindustri det.
Precis, de göder honom. Vad heter hon?
Vicky von der Lanken.
Är det hon?
Antagligen.
Förstår hon vad hon gör med Ola Saro? Inte sunt.
Vem är Sveriges roligaste?
Ibland skickar jag, vi nämnde ju din stora syster som jag jobbar med. Ibland, eller i alla fall förut, brukar jag typ skicka sms med en så här länk till ett Twitterinlägg som du har lagt upp och bara typ ha ha ha. Och till slut och skrev då Linn. Ja. Typ, kul att du skickar tweets från min lillebror till mig om hur rolig han är. Jag bara, ja, som ett, ja, jag följer honom också. Du behöver inte fanboya på min lillebror till mig. Du är väldigt rolig tycker jag i sociala medier. Men alltså, jag är dålig på, nu vet jag att du liksom är professionell komiker. Träffade några professionella komiker här innan när vi skulle spela in och så. Jag liksom tar inte in det så mycket.
Behöver inte svara någon
sån. Vet du vad, jo men så här. Jag för några månader sedan träffade för första gången, eller jag var med i samma radioprogram som Linnea Wikblad.
Ja.
Och då sa jag verkligen till min fru efteråt att så här, wow, vissa personer, när man, det tar 15 sekunder så bara sugs man in i att man bara vill, man vill höra mer av personen. Allting blir roligt och så vidare. Alltså hon hade verkligen det i form av att vara, ja, men, så här, genuint rolig utan att vara pajas. Jag svarar henne.
Perfekt!
Ja. Också du då i sociala medier. För du är den enda som jag följer med så här lustigheter. Så du är bara i mitt så här jobb fotbollsflöde som jag har på Twitter. Så dyker det då och då upp någon så här lustighet från dig där.
Äsch, och tack. Men jag håller helt med om Linnea. Har du vunnit en tävling någon gång?
Jag har 2 SM-guld i fotboll och sånt där. Ett humble brag är att när jag gick i nian, kommer hon ihåg när det var så här nutidsorientering?
I DN?
Ja, DNs nutidsorientering. Lås in alla i ett rum och sen så är det 30 frågor liksom på nutidsorienteringstema och så 5 stycken bonusfrågor, lite svårare frågor. Och sen de bästa sen i Stockholm, jag tror Stockholms olika kommuner då liksom, de får sen typ träffa drottning Silvia i stadshuset.
Gick man vidare? Jag tror det.
Alltså. Ja, men de bästa är värre. Oh, och när jag gick i nian, då fick jag på det provet 29 plus 5.
Oj.
Men torskade då att jag liksom blev inte bäst i Stockholms kommun, för det var ju någon som hade då 30 plus 2 kanske.
Oh.
Så den hade rätt på alla frågorna, men inte på bonusfrågorna.
Men såklart minns du vilken som var den här som glödde då, som du inte klarade?
Nej, jag gör nog inte det. Var det någonting med internet? Den här nya flugan internet eller något sånt? Det kan ha varit någonting sånt. Men jag minns inte det riktigt. Och då blev det en så här grej som man kunde låtsas vara lite upprörd över. Det var inte så att man fick några pengar. Någonting. Då hade jag ju varit, då hade man ju tyckt var trist. Men jag kommer ihåg att det var en så här grej. Att man, vänta nu, borde inte jag ha vunnit det här? Jag hade ju faktiskt flest. Egentligen.
Lucka i systemet.
Ja, så att, men så det är väl så här, förutom att spela fotboll, det typ finaste jag har vunnit. Fast jag vann ju inte.
Jag kommer inte på något bättre ord. Men det börjar ju utkristallisera sig ett A-barn.
Nej, nej, absolut inte. Nu, ja, om det låter så.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ja,
Först skryt av mönstring.
På ett sympatiskt sätt. Jag tycker inte att du har skrytit.
Nej, vad bra.
Men allt, jag har gjort alla de här sakerna och jag har inte varit i närheten av de här siffrorna.
Ja, det är lätt för mig i skolan i alla fall.
Ja, och i bänklyft, eller vad det heter.
Ja, men det är ju träning.
Jo, alltså, det är fortfarande ett A.
Ja. Ja, på de sakerna i alla fall.
Ja. Vad var du dålig på?
Kasta.
Kasta?
Jag är usel på att kasta. Ja, bedrövlig kastaren.
Jaha.
Min bästa kompis Einar brukar kalla det för... Det får man inte säga. Det, då blir man cancelled. Ja. Men att jag kastar som någon vars mamma råddes ta medicin som man inte ska göra när man har ett barn i magen.
Vi får lägga ihop det här skämtet själva i huvudet helt enkelt. Och vad kul hade varit om din bästa kompis var rapparen Einar.
Ja, det är inte han.
Du får en kostnadsfri, riskfri operation.
En realistisk operation, om du förstår vad jag menar.
Nej, inte nödvändigtvis. Kommer du på en ny som behövs?
En bättre kastar.
Ja, det är inte...
Går det? Nej, men vet du vad? så jag har väl liksom, jag är ju så privilegierad, så det är ingen som bryr sig om utseende och sånt där mycket. Och har väl ingen, ja, för att bibehålla någonting som kan ändå te sig som rörlighet och smidighet, så måste jag stretcha jättemycket. Och har alltid så behövt göra, eftersom jag, när jag idrottat, så är det extremt viktigt. Så finns det en operation som kan liksom verka liksom väldigt naturligt strama, stram muskulatur baksida lår, då skulle jag gärna göra det.
Ja.
Och där kan man också börja tänka då lite, jag börjar tänka på ålderdom här, att då kanske man blir superstel om man har liksom alltid haft så som jag då. Jag kommer ihåg att jag var typ 10 och första gången på kanske en fotbollsträning någonting, så bara, nu ska ni få testa stretch allihopa. Sätt er ner, sträck på benen och ta tag i tårna. Och alla gjorde det, och man bara, tårna? Kanske knäskålarna? Det var en chock för mig, verkligen. Kan folk det?
Ja, jag känner jättemycket att man ibland kommer på att alla andra kan göra en sak. Och sen har
det
något.
Precis, och sen har det bara varit uppförsbacke för mig vad gäller sånt. Så att går det, kanske definitivt så att man inte blir, så att man får svårt att röra sig när man blir ännu äldre. Så tar jag det.
Ibland på gatan kan man se en tant som kanske är helt böjd. Att det verkligen är det ryggen som är högsta punkten på den här människan. Eller någon, kanske en gubbe som går så vansinnigt långsamt. Hugger det till mer i dig när du ser dem än när jag ser dem, tror du? För du tänker så här, är det däråt det barkar med stelheten?
Så jag tänker att då har någon kanske någon ledsjukdom eller...
Man kanske är det ena eller lite andra, vad vet jag?
Ja, har du något remat? Ja, kanske. Jag vill inte på något sätt skraj för att bli äldre. Alltså det är väl rätt naturligt så. Men det är ju...
Man blir hästskoformad.
Det är ändå härligt att känna att man kan liksom röra på sig och springa och träna och sånt. Och tänk om man skulle liksom få svårt att göra det. Ja. Att man var väldigt stel eller någonting. Eller få svårt att ställa sig upp en stol. Så går det att motverka, så tar jag det.
Ja, just det. Läkarna säger, det går att motverka, men vi tyckte det lite roligare med kastarm. Så du får det istället.
Får vi testa en grej vi har med kastarm?
När fick du veta att Palme var död?
Jag har något minne av, jag är född 82. Så det, för mig är det ju då, alltså... Jag har inte fyllt 4. Det är ett av mina första minnen. Sådär, är mina föräldrar säger åt mig. Eller jag får höra nyheter på något sätt. Och vi var nog till och med inne på Sveavägen. Och då tittade efter patronhylsor, hör jag på att säga. Men den där... Liksom,
Blomsterhavet.
Blomsterhavet där. På the crime scene. Och sen var jag i den åldern att jag var liksom rädd för... Alltså när man är 3 är det ju så här, det finns en mördare där ute. Så jag tyckte det var obehagligt. Sen kommer jag ihåg att vi bodde granne med en som var polis. Alltså pappan, eller det var familjen, snubben, alltså barnet i familjen gick i min skola och så. Hans pappa var polis. Och hans pappa är den som står bredvid, det här är ju några år senare då förstås, han är den som står bredvid Christer Pettersson på den här berömda witness confrontation som Lisbeth Palme gör, den som de fuckar upp ju, så att det blir helt åt helvete. Han stod bredvid Christer Pettersson. Och då var jag, säg att jag var 5 då. Då trodde jag att det här är ju... hur fan kan han göra det? Tänk om Lisbeth Palme säger att det är nummer 10 då. Tänk om han hade sagt att det var han. Då hade han ju liksom åkt dit för Palme. Jag kunde liksom inte greppa hur han kunde gå in och ställa sig där. Av den anledningen. Också då, i en 5-årings huvud. Han hade ju kunnat bli mördad av mördaren. Och sådär. Det tänker man ju. Och sen så, det var väl långt efteråt, eller några år efteråt, när Christer Pettersson hade blivit fälld. Då såg jag honom i centralstationen gå och gorma där. Han var väl då som påverkad och så. Och alltså, det är nog ett av min barnoms mest så här, jag minns skräcken liksom. Där går han... Han var frikänd som Palmes mördare.
Jo, men det skiter man som barn, tänker man ju.
Exakt. Och man hade ju hört att han huggit ner någon annan på Kungsgatan och så vidare. Livrädd.
Det är mycket att ta in här. Det ena är, alltså, det var ju läskigt med en vanlig lokal bänkalkis när man var liten. Ja. Kunde det vara. Och att då också veta att det är han mördad från TV.
Och att han lever ut. Det var inte att han gick och liksom skämdes där. Det var den här gången, du vet, mellan, alltså på centralstationen, mellan tunnelbanan och
världens efter plats.
Ja, klassisk på. Och då går han och skriker och, liksom, på just typiska A-lagarviset.
Och att det är poliser som är de andra. Jag har alltid undrat, är det andra brottslingar eller bara folk som råkar vara lika? Har de stylat dem?
Nej, det var andra poliser.
Otroligt.
Eller andra poliser. Det var ett gäng poliser och så var det Christer Pettersson. Vet jag då, därför att Martins pappa
just
var en
av dem. Martins. Men nu tänker man ju bara, vilket cover photo goals för Martins pappa.
Alltså. Han måste göra det som sin Facebook-profil, eller hur? Han har sig och Christer Pettersson och sen pil liksom.
Har du slagit någon?
Nej. Inte på käften.
Nej. Men solarplexus?
Armbågat, alltså inte armbågat sönder en käke när jag spelar fotboll, men nej. Ja, du vet.
Det är liksom, nästan att fotboll inte gills heller.
Nej, precis.
Det är med maring av någon anledning.
Ute på stan, nej.
Nej, men du vettigt då.
Jag har fällt en gång en rånare, eller någon som hade snott någonting. Så la jag krokben modigt. Han blev jagad av två väktare, så la jag krokben på honom och så han ramlade.
Okej. Nu håller du igen med dina A-människa-historier här, för jag har lyft i det. Fan. Det är en otrolig grej.
Vi måste hitta någonting som inte är smickrande, för det här låter ju...
Nej, du måste sluta att lägga band på dig för att du gör bra saker.
Det låter vidrigt. Tone heller kommer hata det här.
Vad hände?
Det var vid Slussen. Ja. Så kom det någon liksom springande, en Christer Pettersson-figur. Och det var uppe, han sprang med någonting, ja. Snott i matbutik, ja. Och så var det någon... Men inte, nej, det var personal som sprang efter honom.
Ja.
Och då fällde ut benet så att han ramlade och så typ höll fast liksom tills de tog.
Ja, just det. Känns att man ändå är team honom.
Ja, jag känner ju när jag berättade att han var säkert hungrig och så vidare, men fast alltså, ja.
Det kanske är bra för ditt A-människa-rykte.
Alltså, även om man är A-lagare så ska man inte sno
grejer.
Han slog sig inte nog heller, utan det stoppade honom.
Bästa lifehack?
Det tror jag inte att jag har något.
Nej.
Kan du trigga igång med...
Husmorstips kanske är lättare att tänka.
Ja, ja.
Något knep som du har lärt dig i vuxen ålder som, sen du börjar med det, då hackar du aldrig lök på ett annat sätt.
Jag har inget bra. Jag är en paint by numbers snubbe i så fall. Alltså, vad säger man på svenska? Finns det ett svenskt ord för paint by numbers? Du får ett målarblock och så är det ettan, där ska det vara grönt.
Ja.
Och i tvåan, där ska det vara blått. Och så blir det till slut en Bambi.
Är det ett uttryck?
Ja, och på engelska så är det ett uttryck att så här... I paint by numbers. Jag håller mig liksom motsatsen till tänka utanför boxen.
Ja.
Paint by numbers.
Ja. Alltså, det behöver ju inte vara att du har diskmedel i din kladdkaka. Utan det kan ju bara vara så att du effektiviserar på något sätt som gör att du håller dig till dina numbers.
Ja. Men jag kommer inte på något.
Nej, den är ju extremt svår på uppstuds. Så
jag
det är
en lifehack. Jag är grym på att höra av mig eller anmäla mig till saker timmen innan det ska öppna. Det är ett lifehack som jag kan tipsa om.
Okay.
Släpps biljetterna 9, ring 8. För då sitter de ändå där. Eller säger SAS att gå in och boka de skönaste platserna 9 imorgon. Då går man in 8:30, då är det oftast öppet ändå. Det är ett lifehack.
Alltså, kanske bäst hittills.
Ja.
Jag har en gammal gymnasiekompis som han klev aldrig på planet förrän de ropade upp hans namn. Det är så jävla svineri. Det absolut sista uppropet. Vi sitter kvar, det är ingen fara. Alltså. Och så Ragnarvall, ja, då var det vi. Då gick han iväg. Det är motsatsen. Eller inte motsatsen, men
bra.
Det...
Alltså, man kan ju dela in resan i steg. Att man är jättetidig på
exakt.
Och sen tar det lugnt. Den ska jag ta med. Det var ett bra life.
Ja, båda har lärt oss. Vad är det ondaste du har haft?
Jag har inte brutit någonting.
Nej.
Jag har jättemycket stygn i ansiktet, i ögonbryn och vid sidan av ögonen. Nej, tur det då. Det har gjort det. Det har inte gjort så himla ont, men då har det varit sån här freakish grej. För jag har inte haft så himla ont, tror jag, sådär någon gång. I jämförelse med vad man gör om man bryter någonting eller föder barn eller något sånt där. Men jag har haft sån här gruesome... Då hade man inte mobilkameror.
Nej.
Men du vet, när man ser skelettet för att liksom hela okbenet har... Inte, ja, det har inte brutits då, men det har liksom slitit upp.
Är det fotbollsskada då?
Ja, typ armbågar och skallar och sånt.
Okay, så,
du kommer verkligen ihåg att folk tittade på en och minen så här, av smak ungefär och bara, du ska nog inte titta på det. Så var man tvungen att gå in och kolla i spegeln och då var det liksom, man verkligen såg skelett.
Åh jävlar!
Skelett är ju gult. Man tänker att det ska vara vitt. Ja, det var ju på NO-lektionen när det hängde där. Men i plast.
Ja, precis. Men
skelettet är ju ganska gult.
Tror jag att få se det på sig själv också. Ja. Det är nog inte många som har fått en insikt.
3 centimeter under ögat också.
Ah.
Det var en liten chock.
Fan, vad läskigt.
Så det hade kunnat bli en otrolig bild om man hade haft en kamera.
Men drömskada ändå, på ett sätt.
Det är också en drömskada för att om man då, det här var som elitfotboll igen, då är man ju försäkrad. Så man får ju pengar. För att liksom, ja, du sa att det syns inte, men då var ju så här, min appearance är förstörd nu för alltid. Så då fick man ändå en liten slant. Och jag var 17, det var ju liksom pengar för det där. Det slår mig på andra också.
Exakt, man börjar se ekonomin i det.
Ja.
Börjar gå in i nyktueller och grejer.
Ja, så då fick man det. Men det sa de, kom ihåg när man sydde där, att det finns ju de som som får, alltså det var en så här 14 stygn uppe på kinden under ögat, men de sa att det finns ju de som sitter där inne och gråter och som bara, nu är mitt utseende förstört för alltid och så vidare, men för mig var det väl lugnt, det var inte så mycket, inte så mycket att rädda, det kanske bara gjorde det bättre. Nej, men så här, på riktigt, det var, de var inne på då att så här, stygn och sånt i ansiktet är ju verkligen sånt som folk kan hävda liksom, ge dem.
Ja, det kan jag verkligen tänka mig. Och jag tänker mig att om du hade gråtit så hade det tvättat såret på ett bra sätt.
Mm. Du gjorde ett bra jobb med stygnen.
Ja, bra. Paradrätt.
Jag är inte så bra på att laga mat, men jo, men jag kan göra en ärt- och sparrissoppa.
Mm.
Som faktiskt blir, alltså den är god.
Mm.
Man käkar själv och bara, det här kan jag stå för. Det här är faktiskt gott.
Grönsparris.
Ja, grönsparris och ärtor och så liksom mixa ihop det. Det här är ju inget extravagant på något sätt. Men det blir gott. Liksom.
Ja,
det är inte allt som jag lagar som är så här, det här blir riktigt gott. Utan för mig är liksom laga mat labor mer än
kost. Ett till ord jag inte...
Dessa anglicismer. Mm. Jag slappnar av här och inte liksom i Sveriges Radio P1, så då börjar jag snacka med
det. Det uppskattar jag, men jag har mycket kvar att lära. Vad betyder
det? För mig är matlagning en... Det är liksom någonting som ska göras. Ah. Och då är maten här och det smakar okej. Okay, och sen så liksom klarar man av det. Jag har ingen liksom virtuos i köket som hittar på olika saker.
Är det en barn, alltså att man får barngrej, eller har det alltid varit så?
Alltid.
Det är så.
Jag har inte liksom varit så intresserad av det. Och sen så nu då, min fru är jättebra på att laga mat.
Ja.
Så det blir ju ganska naturligt då att hon som tycker att det är kul då och kan improvisera och vi testar det här och jag fick den här. Då blir det ju, eftersom jag istället älskar att städa till exempel, så blir det ju väldigt lätt att jag städar upp efteråt eller städar sen och så får hon ta det. Liksom.
Ja, det låter ju rimligt.
Ja, så det är, båda trivs med det. Och då blir man ju såklart inte, då blir man ju inte bättre på att laga mat om man bara tänker att de gånger som jag gör det så bara... Vad
det
har gjort.
Ja, jag hör dig. Men alltså, det kan också, har du tur så spiller du över lite på dig. Hade det varit så att hon lagade maten men var lika ointresserad, då hade det kanske varit ett nollsummespel. Men här finns ändå chansen att du får äta god mat och bara, det här kan man kan äta jordärtskocka.
Exakt så. Ja, men precis. Att...
Det ändå går lite plus på att ha någon i din närhet som gillar mat.
På många sätt går jag enormt plus på att vara
gift med min fru. Har du varit i Rom med Alpin?
Rom med Alpin? Ja, det var alltid gick skolresor, i alla fall om man bodde i Stockholmsområdet. Mm. Nej, åkte aldrig dit. Mina föräldrar var väldigt, min pappa var väldigt mycket så här att det är fan inte värt det.
Nej.
Eller han svor sig inte. Det är inte värt det.
Nej.
Och det var det nog inte.
Nej.
Säkert jättedyrt att åka upp dit för att åka några timmar och sådär.
Ja.
Nej, jag var verkligen en sån som, det fanns ju gott om kompisar och sånt som liksom, nej, fat chance att man någonsin skulle kunna få pengar av sina föräldrar för att liksom åka skidor eller åka på skidsemester och sånt. Det har jag varit på som liten, inte mycket, men ändå varit på. Så det finns inget här liksom att det hade arma vi inte råd med.
Nej.
Men det var nog snarare med så att det är det nog inte riktigt värt.
Nej.
Och jag grät väl inte över det, utan då typ kunde man gå och bovla eller åka skridskor eller någonting istället.
Just det.
Så inte varit i Rom.
Det kan de ha, för de har fortfarande inte tackat för all uppmärksamhet jag har gett dem. Nu har det blivit dags för Patreon-frågorna. Ska vi se vad lyssnarna har för spörsmål. Vi börjar här med Filip Sigholm som undrar, vad gillar du som andra tycker är lite udda?
Vad tycker andra är udda som jag gillar? Numera så finns ju alla såna här subgenrer digitalt och så plötsligt känner man att det är inte bara jag.
Mm. På gott och ont.
Ja, faktiskt. Det är verkligen både och. Ja, i den stora kontexten så är jag ju, jag vill inte låta som en sportbåne. Jo, nej, jag ska inte säga någonting med sport. Jag tycker jättemycket om, det är liksom lite där, jag tycker guilty pleasure är lite tråkigt uttryck. Mm. För varför ska man känna guilt över liksom saker? Jag älskar modern countrymusik.
Mm-hmm.
När folk säger att de gillar country, då är det så här. Fast alltså, då är det ju, du vet, typ Johnny Cash och Dolly Parton och First Aid Kit.
Mm.
Jag gillar dem också.
Ja.
Men jag älskar som modern radio country från... liksom topplisterna i Nashville.
Åh, jävlar! För de känns ju som intressant.
Mm. Sen gillar jag massa annan musik också. Det är klart, liksom, det är inte mina favoritband.
Nej.
Men jag har ofta på, och det tror jag inte så många har.
Nej.
Jag liksom då har på internetradiostationen Nash FM i köket som spelar Nash liksom
FM.
Som spelar ibland gamla klassiker, men också liksom jag är in tune med vilka som är de senaste country-hitsen.
Oh,
jag tycker liksom att det är kul att hon som var vår stjärna från början, Taylor Swift, nu har slagit igenom och du vet, är popprinsessa.
Och vad är eran?
Ja, där har du verkligen att jag... Och jag kan ibland gå på så här country, att på den tiden när man gick på konsert fortfarande. Hösten 2019, så det finns ett band som heter Old Dominion som jag kan rekommendera.
Ja.
Som man skulle ha konsert i Stockholm. Och då hade de, för det, så där är ju väldigt, alltså det här är ju ett band som är jättestort i USA, för det är framförallt där countrymusiken är stor. Men då hade de som in place när de åkte till Europa, det som de har, som alla artister har, är egentligen av de stora. Det vill säga att biljetterna kostar 400 spänn, men du kan också köpa en biljett för 1000 spänn. Då får du innan konserten se en akustisk spelning med bandet. Då får man chansen att ställa lite frågor till bandet och prata med dem.
Uh-huh.
Och så typ ska man få en nyckelring av det minnet eller någonting. Och jag tänkte ju att det här ska jag gå på. Mm. Liksom. Och jag tänkte ju att det är ju ingen annan. Det är ju bara jag som kommer dyka upp här. Jag satt och skrävlade till vänner och kollegor. Ja. Så, på fredag så ska jag till Nalen. Liksom. Har du hört talas om Old Dominion?
Nej, aldrig.
Det har ju ingen gjort. Så jag tänkte, alltså, det här kan ju bli pinsamt. Tänk om det bara är jag som... Eller pinsamt, det tror jag inte. Det
här men också kan bli, min stora lagupplevelse är att du får alla frågor.
Exakt, jag tänkte, det här kan bli speciellt. Det är nog bara jag som är där. Då får jag typ säga till dem att jag hade gjort det här i USA, hade varit liksom tryck. Men
just
här
det.
Är bara jag som känner till er. Men det var ju 120 pers kanske.
Det var det,
som hade liksom, några var ju amerikaner som bodde här i Sverige. Men absolut svennar också.
Ja.
Som hade köpt de här VIP-biljetterna. Just det, vi fick ju också då gå in före sen alla andra till den stora konserten så att man var säker på att stå längst fram när Old Dominion skulle spela. Så då fick jag ändå en liten sipp av den community som ändå är så här. Vi som gillar modern amerikansk country. Det trodde jag nästan inte.
Ni är ett gäng, vad roligt.
Det är några stycken.
Kim Claesson, är du höger eller vänsterskytt?
Vänster.
Så, alltså högerhänt? Eller?
Ja, skytt. Är det här...
Med klubba?
Med klubba, jag måste göra så. Vad är man då? Men, jag är vänsterhänt.
Ja, då,
jag håller en klubba så. Jag spelar golf som de flesta inte gör, att jag är vänsterhänt.
Just det, jag tror att jag är vänsterhänt så är jag med högerskytt.
Okej, då är högerskytt.
Jag tror det. Mm. Daniel Enander, vilket är ditt mål med året?
Åh, vilken bra fråga. Mål med året?
Jobbar du med nyårslöften på något sätt?
Jag kan sätta upp vissa så här, yrkesmässiga mål. Och sen så kan man ha... mål. Man kan mer vara så att man ser framför sig att men i år ska vi liksom försöka göra det här.
Mm.
Alltså, men det är kanske inte så att man liksom så här eftersträvansvärt liksom att jag ska jobba för det här. Jag har nog inget mål med året.
Nej.
Jag kommer inte på någonting.
Nej,
det... jag kommer fundera på den här frågan hela dagen. Kan jag smsa dig sen? Ja, det kommer inte med här ändå. Men bara
jo, jag lovar att jag kommer läsa in det om du återkommer med ett svar. Det säger jag bara.
Mm.
Johanna Ekberg, vilket brott är mest troligt att du skulle bli åtalad för?
Jag har ju inte gjort någonting i alla fall.
Så att, saxa tjuvar.
Men, ja, precis. Övervåld mot tjuvar som... Fast vet du vad? Jag tror ändå att... Jag är nog en sån som ändå... Det visar väl den episoden. Alltså jag skulle ju kunna få för mig att... Händer det någonting här? Inte om någon kommer in med en k-piss, jag är inte dum.
Nej.
Men skulle det komma in någon här och göra någonting?
Mm.
Så ändå... Det låter ju så himla dumt nu när liksom, jag snackat... Att du har skämtat om att det skulle vara någon slags... vältränad eller något sånt där. Men liksom, jag är ju fortfarande hyfsat ung. Och om det är någon som ska brotta ner någon galning som kommer, eller ser jag någon snubbe som står och trakasserar en tjej i tunnelbanan,
vem ska annars,
då borde jag gå fram. Liksom. Och det finns en risk då att jag skulle vara så rädd för att jag kan inte göra polisgrepp.
Nej.
Utan då kanske man måste slå den personen. Mm. Inte liksom, sparka på den när den ligger ner. Liksom i huvudet.
Nej.
Men kanske göra, alltså, ja, vad skulle jag göra på riktigt? Jag vet inte vad skulle jag göra, men kanske använda någon slags våld och försöka hålla i personen. Någonting.
Knä känns bra tycker jag. Alltså, det känns som att det behärskar man.
Ja, men du, det går ju snabbt. Liksom. Jag har varit med om situationen, du vet, när man faktiskt säger till någon om någonting.
Mm.
Ja, men tyvärr, sån grej. Liksom, att man märker att fan, här är en tjej som är, ja, inte vill att den här personen.
Mm.
Och då har man ju gått dit och ändå så här, vad händer här?
Mm.
Liksom. Jag har någon gång nästan faktiskt blivit slagsmål på ett flygplan också.
Det
ja, när det var någon som var vidrig mot en flygvärdinna. Och då har jag ändå tänkt så här att då var det nästan så här smockan hänger i luften stämning. Där skulle jag nog absolut kunna, även om jag inte är en våldsam typ, så skulle man ju kunna göra någonting. Och så skulle den personen kunna liksom, ja det var ju onödigt. Den här sparkade mig över knät.
Ja.
Det var inte liksom övervåld eller vad det nu heter.
Men
det heter inte övervåld, men ja, du förstår.
Nej, precis. Ja, där är vi väl närmast, ja.
Ja, så jag är rädd att en sån sak.
Någon säger bara coffee.
Som bara, efter 25 år av tandgnissel så bara exploderar jag.
Kristalliseras igen.
Ja. Nej, men något sånt. Där kan man faktiskt som liksom privilegierad vit man ändå tänka sig för att så här, det skulle absolut kunna komma en situation där jag faktiskt, alltså i ett tänk av nödvärn, kanske. Honom.
Ja, men herregud vad det är ett pris som vi är glada att vissa är villiga att betala.
Ja, ett tag till. Sen är jag stel och gammal och då får någon annan tänka att...
Då står vi redo. Mm. David undrar, vilket minne får du att vilja vråla ut i skam?
Åh, vilken bra fråga det var också. Vråla ut i skam. Nu ska jag verkligen komma på någonting som jag inte gjort bra här. För jag har ångest över hur jag framställs i vår diskussion här. Ja, men absolut. Alltså, jag var nog en trevlig person. Även back in the day.
Mm.
Men när man gick i högstadiet och folk ska liksom tuffa sig och det är jargong och så vidare. Alltså jag var ingen MeToo-person.
Nej.
Men man har säkert använt en slags jargong där. Som, du vet, skulle det filmas?
Mm.
Skulle det funnits sociala medier och någon annan medie? Då hade jag... Sen kan man ursäkta det med att man var ung.
Mm.
Men... Jag hade definitivt skäms och det var en annan tid och så vidare. Men hade jag hört min son i skolan prata på det sättet, då hade jag definitivt skämts över. Och man kan inte gömma sig med att det var okej då.
Nej men det som alla är ju med dig på vad du pratar om.
Jag kan också skämmas över att jag som då har spelat elitfotboll, alla jag hoppas inte alla som lyssnar på den här podden är liksom några fotbollsnördar. Man kanske ens enda uppfattning av elitidrotter i fotboll är så här, det är liksom just så här hård jargong och väldigt speciellt. Och det är det. Och jag har liksom sen säga utan att vara aktiv, jag har varit en del av det. Jag har liksom sett det. Alltså om man är en tänkande person som har spelat fotboll på elitnivå, om det nu finns en sån för att man är 6 år till och med att man är 27, så är man korkad om man inte ser de strukturer som finns som gör att vi i världen typ inte har en öppet manlig homosexuell fotbollsspelare på elitnivå. Helt enkelt för att man skolades in, för jag ska ju inte säga allt för mycket hur det är nu på ungdomsnivå. Liksom, de normer som finns och den kultur som är, jag förstår att man inte vill vara en del av det om man känner det. Och där kan jag säga att i alla fall, nu pratar vi ändå liksom övre tonår och vuxen ålder, då hade jag fått ett grepp om vad som är sunt och inte. Men av naturliga anledningar, typ att man är skraj för att liksom kanske hamna utanför, alltså utanför laget, alltså sådana saker man har med en sån säkerhet. Inte vara säker riktigt på vad är min plats i hierarkin här, vad kan jag stämma av på. Där kan jag skämmas över att inte ha stått upp för vad som var rätt. Mm. Det är ju lätt att sitta här och skrävla om att om någon snor någonting så kommer jag säga till, och jag går dit och säger till om en tjej blir trakasserad i tunnelbanan.
Mm.
Men när jag var 19 år och folk liksom drog homofobiska eller rasistiska skämt, så även fast jag tyckte att liksom, vad fan är det här, så sa jag ingenting.
Nej.
Det är ju fan skäms över.
Kan vi stanna det lite? Vet man som fotbollsspelare jättemång, eller ett gäng homosexuella fotbollsspelare?
Nej. Jag gjorde inte det.
Nej.
Ja, yeah, okej. Okay. Sa du manliga fotbollsspelare?
Ja, ja, för nej, det gjorde jag inte, men det menade jag ju precis.
För det är ju jättestor skillnad. Nej, det gjorde man inte. Och det är därför jag också menar att det har ju länge varit väldigt så här att många då slentrianmässigt säger, vadå, alla är välkomna här.
Mm.
Är du bara bra på fotboll så absolut, och ja, då får alla vara med. Liksom. Men det är ju inte så. Och det gäller ju många branscher, alltså sportjournalistbranschen som jag är i nu. Är ju liksom, där är ju, man är inte många öppet homosexuella där heller. Och det är, där har du också det här med manligt kvinnligt, att ja, självklart är alla kvinnor välkomna på alla redaktioner och in med dem, gud ja, vi vill ha dem, men man ser liksom inte mekanismerna som finns. Nej. Varför det, och det som man också hör liksom, så här, vi hittar inga, det finns inga, och det tror jag också, alltså, om du tar tillbaka till fotbollen då liksom, att så här, ja, men det finns inga, jag har, inte för att jag liksom går runt och frågar folk om det eller har någon gaydar ute på det sättet. Nej. Men bara det att det skulle just vara en grej när du är vuxen, så det säger ju någonting om hur det har varit, och alla saker som jag har hört och bara liksom jargongen som är. Hade det varit, om jag var 13 år och liksom kände mig, ja, lagd åt någon slags HBTQ eller vad det nu än må vara som var utanför en väldigt liksom strikt norm, mm. så hade jag nog dels kanske inte velat vara där, definitivt inte liksom kunnat lägga kraft istället på att försöka utveckla mitt fotbollsspelande eller inte. Så att, liksom, jag tycker att det är så grunt verkligen de som säger att här, det är välkommet. Skulle det finnas någon så skulle det vara kanon. Liksom. Och då ser man liksom inte, då är man oförmögen att liksom verkligen se den struktur som finns. Jag skulle komma till liksom, om man jobbar som jag gör som sportjournalist så är det som, ja, men vi vill ha kvinnor, med kvinnor liksom, välkomna. Mm. Men man ser inte liksom, även kanske på sportjournalistiska redaktioner som är utåt eller säger sig liksom vill att vara inkluderad på det sättet. Ja, men liksom, vilka strukturer finns det på arbetsplatsen som gör att det inte känns helt liksom, kul, entusiasmerande ofta för tjejer, kvinnor, nej. Att arbeta där, utan kom hit, vi vill jättegärna ha er här, och så får ni vara one of the boys, liksom, ja. Där det finns ju extremer från att folk har lister på vilka liksom, på relationer som har snyggast kropp till ja, men, normen är att tjejerna ska vara glada, och är de inte det, utan har åsikter om någonting, då är de gnälliga, men gubbar som har suttit på samma stol som jag i 15 år någonting, kan ha hur mycket åsikter som helst. Ja, men, han är men tjejerna är besvärliga om inte är det. Och det är ju liksom, så det finns ju grader i helvetet. Och definitivt så är det ju så vad gäller manlig homosexualitet inom fotbollen. Så att jag liksom, jag känner, och det, så här, jag kan väl absolut ha suttit i ett omklädningsrum när jag var 12. Ja. Du har ju spelat ungdomsfotboll också. Mm. Säkert du med. Där någon har sagt, liksom inte riktat till någon, utan bara att det är ja, hjälmar i bögigt eller någonting sånt. Och så sker det varje dag. Jag har garanterat sagt det då också. Mm. Och det är klart att har du suttit två inne i det där omklädningsrummet och bara känt sig, liksom, vad gör jag här? Mm. Och tänk om folk skulle veta. Eller, ja.
Vad det gäller manliga det har ju förbryllat folk.
Ja.
Men din gissning är att de faller bort tidigt och inte det att de håller inom sig, så att säga.
Ja, det är min amatör. Det är klart att det finns, liksom, du kan ju också undertrycka det, såklart.
Mm.
Det är klart att det finns sådana exempel. Men jag förstår att det inte finns det upp på elitnivå. Mm. Därför, alltså på seniornivå, på elitnivå. Därför att, ja, det är åtminstone i min erfarenhet utav det tidigare, så är det liksom, det är inte en... Hade jag varit HBTQ, hade inte jag trivts i den miljön som jag växte upp i, vad gäller alltså fotbollsaspekten i mitt liv.
Vi behöver inte, men en fråga till då på det.
Mm.
Vi säger att en spelare i Inter kommer ut nu.
Mm.
30 år gammal.
Mm.
Blir det som han... amerikanska fotbollsspelaren som knäböjde först. Är fotbollskarriären över, men han blir en form av... Vad är din gissning skulle hända?
Alltså, det är ju svårt. Det finns olika länder som ni kan ta sig i olika kulturell kontext. Colin Kaepernick, som var en av de första som då knäböjde i protest mot rasism och politisk brutalitet i USA.
Mm.
Han vill ju göra ett statement med det. Mm. Och sen så tror jag att även Colin Kaepernick på olika sätt räknar med att liksom folk ska reagera på det, så att säga. Det är ju en brinnande fråga på det sättet. Ja, om någon inte skulle komma ut nu i deras... Jag tror att, så som jag ändå det, om du tittar på hur diskussionsläget är, det är så himla svårt att säga. Det är klart att den personen skulle få väldigt mycket stöd på så sätt att liksom... Det har ju varit NFL-spelare till exempel som har kommit ut också, amerikansk fotbollsproffsligan, väldigt mycket stöd på det sättet. Och det hade ju såklart varit positivt. Jag tror att det har varit mycket kommentarer liksom, som att ja, men modigt och bra, och det är det ju.
Mm.
Men liksom att det finns ju äldre så här. Och det är helt okej. Okay. Du är välkommen här ändå.
Mm.
Eller hur man uttrycker det. Och det säger ju också att då är man ganska långt ifrån att vadå det är okej?
Okay? Ja.
Eller liksom, ja, jag accepterar det.
Mm.
Det är ju inte för någon att acceptera att någon är homosexuell och spelar fotboll, utan ja, det är den personens helt egna val på så sätt. Sen skulle det ju förstås vara, men man kan ju tänka så här, ja, men alla vill förstå det skulle väl inte vara någonting med det, men alltså, kolla när mörkhyade fotbollsspelare missar straffar för England i fotbolls-EM, så är det liksom, ja, men så kommer då rasistiska kommentarer till dem till exempel.
Och ja, och är klart, nu är vi på Södermalm i Stockholm.
Exakt.
Det finns spelare från hela världen också.
Jag vill liksom inte hänga ut något land, men det är klart det finns länder där en sån sak är betydligt mer fortfarande stigmatiserande. Exakt. Och så vidare. Alltså, bara att man är öppet.
Men tror du att det har gått att fortsätta spela?
Det beror nog mycket på hur tjock hud den spelaren har.
Och vi vet ju inte, det är så här knäppt.
Nej, det är ju verkligen så. Ja, nästa sommar skulle kunna prata väldigt länge om. Och har man som jag har varit inne i det så förstår jag verkligen. Vi sitter på Södermalm i Stockholm. Mm. Jag har ju många såklart HBTQ-vänner. Mm. Liksom. Och för dem är ju liksom, de känner ju mig, men för många är de ju liksom så här manlig elitfotboll. Liksom, så här rött skynke. Liksom. Det är verkligen genom hela deras uppväxt liksom, någon slags nästan symbol för att här är, utan någon, folk har säkert sagt också, men här är jag, vi, mitt community, inte välkomna.
Nej.
Liksom, och det,
säga emot.
Det tvättar du inte bort. Liksom. Sen är ju sådana saker jättebra med manifestationer och liksom, ett spelare i särskilda dräkter. Ja. Med, alltså, allt sånt är ju bra. Mm. Jättebra steg på vägen. Definitivt långsiktigt.
Mm.
Men
återigen, de har inte fel.
De har inte
ett dugg välkommet. Det är inte.
Absolut inte.
Martin Ruben heter han. Och han undrar, närmaste nära döden ögonblick?
Ja, en gång som passagerare liksom varit med om att veja från en bilkrock där det kändes som centimeter liksom från att en bil som sladdade över på fel sida motorvägen skulle dra in i vår bil. Mm. Det hade kunnat sluta illa.
Ja.
Jag har varit med så här fruktansvärt på ett flygplan en gång. Flygplanet kunde inte landa för att det var sånt oväder och det var liksom tombola, turbulens i 1,5 timme och upp och ner och mörkt ute och folk kräktes i flygplanet och fick panik och sånt. Det är svårt att svara på hur nära döden var vi på liten.
Mm.
Piloten kanske hade koll.
Mm.
Men då var jag skraj.
Ja.
Riktigt skraj. Då var jag inte kaxig.
Fan vad sjukt. Ja. Ibland berättar folk om det där och sen så hör man piloten som säger att det kanske inte var så farligt. Men att när folk, det känns som att det var...
Ja just det, när, du vet, när andra blir rädda också.
Ja, precis. Och när... Det är så isolerat cell. Mm. Liksom.
Och det sitter familjer där de vuxna först ju... Jag det var på jobbresa, så jag var själv.
Mm.
Jag var inte ens med min kollega på just den flighten. Men det satt då familjer och som det, då är det om det blir vanligt turbulens i ett flygplan.
Mm.
Man är själv lugn, man lugnar barnen. När det går över i att även föräldrarna har panik, då och, som sagt, börjar liksom, folk börjar spy i planet. Många gråter. Nej, det var inte kul. Usch, vad skakig jag var. Jag var ju själv, som sagt, jag satt bredvid en annan snubben, svensk. Jag skulle kommentera en match då för Radiosporten i Turkiet. Vi började ju prata med varandra och sa aktivt till varandra. Vi pratar om allt och ingenting. Vi har pratat bara strunt för att vi klarar inte av att sitta här och bara liksom titta in i. Vi satt och babblade om allt möjligt. Och så till slut när vi var nere på marken så kramade vi på varandra och bara tack typ. För det var vårt sätt då att liksom inte sitta och tänka på vad är det som händer här.
Bra krishanterat ändå.
Ja, det var, jag var jättetacksam över att han ville göra det. För att det var...
Helvete vad läskigt.
Mm.
Gabbe. Sista frågan. Nämn två personer som betytt mycket för att du är där du är nu. Inte mamma, utan snarare någon... Han ger förslag på Mr. Miyagi, men det ska vara personer som inte är av biologiska skäl.
Inte familj.
Mm.
Så han får inte ta sin fru då heller.
Mm.
Nej, det blir kanske tråkigt.
Mm.
Alltså, det hade varit hon har. Ja, han kan få representera många då. Jag nämnde ju min kompis, inte rapparen Einar. Mm. Alltså, vi blev bästa kompisar första dagen i gymnasiet. Det är ju en väldigt formativ ålder. Och vi är ju fortfarande alltså, ett gäng som är bästa kompisar. Alltså, lite så att några av hans bästa kompisar och mina, alltså från början då, och mina bästa kompisar är nu också. Alltså nu är vi i samma gäng.
Mm.
Men där kan jag tänka och skrev ett brev till honom om det när jag skulle gifta mig. Alltså han var min bästman då. Så skrev jag brevet här. Sliding Doors. Liksom. Hade jag hamnat dit, hade jag åkt och blivit ungdomsproffs i England, som jag var inne på till exempel, så hade jag nog formats på ett helt annat sätt.
Mm.
Och då var det av en...
Har du skrivit ett brev till Aaron Lennon istället?
Precis, med allt vad det kan innebära. Nej, men så här, man tänker ju ofta att det ska vara någon som är äldre, eller ja, min lärare. Det finns ju sådana exempel också, förstås. Och såklart äldre släktingar och sånt där.
Mm.
Men där är det så här, han och flera andra mina kompisar, men absolut liksom en jämnårig kompis som man, trots att man ju är på samma nivå, ändå kan liksom se upp till och inspireras av.
Mm.
Och gör ju det fortfarande, som sagt, vi är fortfarande jättebra, eller bästa vänner. Och vi lärde känna mig när jag var 15 då.
Mm.
Det är ju, har gjort jättemycket med mig. Så definitivt han. Och skulle jag, enkelt för mig, skulle jag ta någon annan kompis här nu då?
Men en jag får reppa hela gänget kanske då? Eller kanske...
Jag tycker, ja, Einar får rappa hela gänget där. Sen vill man ju gärna ta någon kanske prominent figur som man ändå kan inspireras av. det är svårt, man liksom känner inte personerna som helhet. Man kanske bara inte ens har träffat och pratat med dem utan hört någonting. Jag brukar ofta gå på, har du varit på Kulturhuset någon gång när de har sin sån här internationell författarscen?
Nej.
Bjuder in författare, alltså utomlands ifrån, som då oftast vid ett boksläpp, och så pratar de om den i en liksom diskussion så här, en timme. Jättetrevligt. Om du vill träffa kulturtanterna som bär upp Kultursverige, då är ju dit du ska gå.
Det är det, ja.
Man är ju oftast i minoritet liksom, som man och under... fortfarande under 40.
Jag tänker att de köar utanför Gör om mig igår kväll. Men det kanske är där de är på dagtid då, helt enkelt.
Ja, men det är ju på kvällstid. Ofta så här måndagar klockan 7.
Just liksom.
Nu har det inte varit någonting på grund av corona på länge. Men jag var faktiskt där häromdagen. Då var han som skrev Shaggy Bane. Har du hört om den?
Mycket luckor. Jag skulle inte brotta ner en rånare. Jag skulle inte göra så bra ifrån mig på bänkpress och Shaggy Bane. Jag har aldrig hört.
Shaggy Bane. Shaggy Bane. En bra bok.
en mindre det.
Då kunde jag inte gå första gången sedan corona började. Men det jag skulle komma till var, jag var en gång på ett av de samtal med en författare som jag knappt har läst, men som heter Dennis Lehane. Alltså han är deckarförfattare, jag gillar inte deckare, men han har skrivit, de har ju blivit filmer sen också, han har skrivit Mystic River bland annat. Han är en av manusförfattarna till The Wire, den tv-serien. Mm. Har skrivit många sådana här stora böcker som har blivit filmer. Och han var otroligt karismatisk och rolig och avslappnad och ödmjuk. Och hade liksom sig som var good things happen to good people. Alltså bra saker händer till bra människor. Alltså var generös. Och det här låter ju liksom som någon slags konstiga självklarheter. Men jag kommer ihåg att jag hade kanske inte svarat om jag får tänka igenom det här i 30 sekunder. Eller i liksom 30 minuter. Men spontant, så, eftersom jag har det här att jag nyss var på ett sånt samtal, så jag tänkte på han Dennis Lehane då. Mm. Jag minns att det gjorde någonting med mig att vara så här. Om du själv känner att du jobbar med det jobbet du gör eller liksom lever det livet som man kan tänka att så här, vilken tur man har. Liksom. Man jobbar med ett roligt jobb, man har bra kompisar, man är frisk, liksom har en familj som man liksom lever med och trivs att vara med. Det är fan inte alla som har det.
Nej.
Men liksom att vara extra generös, att liksom bjuda på sig själv. Ge komplimanger och så vidare. Det här låter super basic, jag vet det. Men jag hade liksom då en person som jag som slogs av. Vilken karisma och är på det sättet. Och jag liksom kommer verkligen ihåg hur det satte sig hos mig. Och bara så här, ja, så vill man vara.
Uh-huh.
I det lilla. Uh-huh. Gå en torsdagkväll på ett internationellt författarsamtal liksom på Stadsteatern hösten 2006.
Uh-huh.
Det gjorde ändå någonting där som man har med sig.
Perfekta slutord.
Ja, vad bra.
Vi har blivit kompisar.
Jag känner det. Det har varit så kul. Och jag babblar på som bara den. Slags försök att dra ut på det här bara för att kunna få hänga mer. Men vi kanske kan göra det off mic någon gång.
Mer än gärna. Ja. Väldigt, väldigt gärna. Vi ska knyta ihop säcken här. Vill du göra reklam för någonting?
Ja, men skamlöst måste jag promota. Jag gör ju en podcast för SR som heter Matchen.
Jag har hört varje sekund.
Underbart. Då har du hört om två senaste avsnitten här nu när vi drar igång höstsäsongen också. Thomas Brolin och Pia Sundhage. Bra namn vi
har. Otroligt.
Och ännu större namn är på gång här under hösten.
Är det möjligt?
Ja, faktiskt. Mm. Det är det sjukt nog. Så om man inte har lyssnat på programmet så gör gärna det. Hoppas ni gillar det. Och gillar ni det så håll utkik efter namn som till och med toppar Pia Sundhage och Thomas Brolin här om några veckor.
Det är som är Dalai Lamas bästa match. Det är väldigt spännande att se vad han väljer.
Ja, ja, håll utkik. No spoilers på det i alla fall.
Jag överlämnar här ett kompisband som ett ömhetsbevis på vår nya vänskap.
Tack så mycket.
Och säg tack snälla för att du tog dig tid.
Tack.
Hej då.
Hej.
Då, älskade vänner, så har ännu ett matigt och väldigt, väldigt trevligt avsnitt gått till sin ända. Men ni som har varit med ett tag vet ju att vi har ett segment kvar. Och det är ju det bejublade Bysell-segmentet, i vilket jag tar ton, nej det gör jag inte, artist tar ton och jag ackompanjerad av detta förkunnar vilka som har varit fullödiga 50 kronors patrons eller mer i 3 månader eller mer. Kristoffer Larsson, den enda Tyra du behöver. Henrik Isaksson, Cecilia Isaksson, Superhamster, Emil Karlsson, Carl Martin Polnov, Henrik Persson, Tobias Olsson, Marcus Åhl, Mika L. Konradsson, Daniel Enander, stadens kafferosteri. Thomson Lindqvist. Jag har kallat honom för Ljungqvist ibland, och det gör man inte ostraffat. Daniel Bostedt. Marcus. Per Hultman Boye. Filip Pagels. Resus Minus. Pauline Kullberg. Emma Palmqvist. Joakim Holmberg. Klara Blom. Twisted fucking Christer. Simon Eriksson. Kristoffer Åström. Love Öjen. Marie Ernelli. Erik Fröderberg. David Wallhult. Andreas Eriksson. Jimmy Söderqvist. Martin Lundberg. Filip Axelsson. Jonas Udén. Viktor Bissell, känd från Bissell-segmentet. Mange B. Nils Andenmo. Joel V. Karl. Fredrik Gräddan Gustafsson. Julia Helén. Mikael Wester. Fredrik Ung. Johan Dykhoff. Petter Axling. Daniel Melin. Mitt fel. Och podcasten Värvet. Tack snälla ni. Puss. Yeah, I love me some California, but it sure ain't Tennessee. And my roots down there in Georgia, yeah, they start missing me. And I wouldn't change the things I've done or the places that I've been. Man, it feels good to be country again. I traded sunsets with my wife, hours on my phone, and even when I was right beside her, I still wasn't really home. But last night we built a fire, watched the moonlight kiss her skin. Thought, man, it feels good to be country again. Man, it feels good to be country again.
Up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.